Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Hej Tim.
Hej Marcus.
Hur är läget?
Jo, det är bra. Sitter här och dricker lite kaffe. Det var höghöjdskaffe idag.
Oh,
hörde jag talas om.
Ja.
Så jag tror att det måste vara att de växer kaffebönorna på en viss höjd då. Mm,
eller,
antar jag.
Eller så är det bara ATH, all time high.
Så kan det vara. Det är mycket möjligt.
Ja, märks det att vi göteborgare kanske. Det kanske är så.
Jag tror det har märkts inom våra avsnitt.
Precis,
trevligt. Vad är agendan idag? Eller har någonting hänt senast? Är något kul? Hur är läget?
Ja, alltså klassiken. Kina är farten. Mm. Och USA. Och det blev ju klart häromdagen att USA och United Kingdom, eller Great Britain, alltså England, har skrivit på ett avtal om att ge lite teknologi, information till Australien gällande atomiska ubåtar.
Det låter komplicerat.
Mm. Men detta har gjort så att Kina har blivit lite sura. Mm. Och ja, det höjer väl egentligen den spänningen som finns i det östra hemisfären, om man säger.
Ja.
Så att det ska bli spännande att se om det kommer fortsätta så att trappas upp. Eller, för detta är ju någon form av agerande som egentligen är väl sett USAs sätt att begränsa Kinas militära påverkan i Asien och haven mellan Asien och Oceanien.
De bildar väl en pakt också, typ en försvarspakt eller någonting.
Det är ju det blir egentligen, för det blir ju, de ingår i ett samarbetsavtal helt enkelt.
Ja, ett klassiskt samarbetsavtal. Ja, släppte de PM?
Ja. All time high.
Nej, men det är ju jättebra. Eller jag vet inte om det är jättebra, det är egentligen i och för sig. Men det är bra med lite checks and balances liksom. Så man vill säga att det ska bli lite balans liksom. Man vill inte ha en hegemon.
Nej.
Utan man vill det bättre att ha lite
yin och yang.
Yin och yang. Exakt, ja.
Mm. Du då, har du
jag har
lite
nyheter faktiskt. Personliga nyheter.
Oh, sådär, ja.
Och jag har ju faktiskt bytt UA styrelse.
Ja, det har du.
Mm.
Välkommen till innan
var jag i Borås.
Sidan.
Och nu är jag med i UA Göteborg.
Ja, det är i stora steg det här alltså.
Mm. Så det är så fram emot. Vi kommer ha kul.
Känns det bra i själen?
Ja, det känns bra. Det känns bättre att vara i Göteborg.
Mm.
Men jag hade det bra med andra också. Men det som är kul nu är att nu för hösten, alla ni som lyssnar, är ju att det är mycket fysiska evenemang på gång.
Precis.
Så jag tror det kommer bli roligare, mer lärorikt och mer engagerat.
Mm.
Och fler evenemang generellt, tror jag. Mm. Det känns så i alla fall, vad jag har pratat med.
Så är det. Så är det. Nej, men för er lyssnare som är intresserade så har vi faktiskt en aktiefika i dagen då detta avsnittet släpps. Den 20 september på Le Pen på Avenyn.
Göteborg.
Så att de som är i Göteborgstrakten och sugna på att snacka aktier eller skit eller båda två. Varmt välkomna.
Ja.
Ja, gott. Har vi något mer som har hänt nyligen?
Vet inte faktiskt, men ja, jag skrev om detta här om dagen. Det är ju att stimulanspaketet i USA, det här biljonprojektet, de ska ju investera 3,5 biljoner dollar, alltså det vill säga 3500 miljarder dollar.
Det är en del.
De ska investera det i bland annat infrastruktur och så vidare. Ett finanspolitiskt paket, helt enkelt. Det är så på lite problem, enkelt, för att du måste ju kunna finansiera det också. Och Biden har ju föreslagit en del skattehöjningar och sånt där, men Demokraterna har ju inte helt velat följa med riktigt.
Mm-hmm.
Så det har kommit med eget förslag nu. Innan så ville de ha en ny företagsskatt på 28%, men nu pratar man om typ 26% någonting. Så det är lite till och från. Vi får se hur det går som utvecklar sig där. Men det som är intressant är ju att det här stimulanspaketet är ju inte ens ute i systemet heller. Liksom. Många snackar ju om tapering och att det ska vara åtstramningar inom penningpolitiken på grund av Fed. Men man måste också tänka på att det finns ju en till aspekt av med stimulanser och... Ja,
pengarna måste komma in någonstans.
Mm.
Alltså för att du ska kunna ge ut pengar så måste du ju ha pengar in.
Mm.
Eller så devalverar du värdet på valutan. Det blir ju egentligen kontentan om du trycker nya pengar helt enkelt.
Mm. In teorin så bör det vara så i alla fall.
Ja, precis. Men vi följer ju inte alltid teorin, va?
Nej,
så är
jag
det
vet
ju.
Inte.
Så är det.
Ja, ja, men vad har vi på agendan idag då? Vi egentligen tänkte vi ha en gäst idag, men vi fick skjuta upp det till nästa vecka.
Mm.
Så idag har vi ett speciellt avsnitt kan vi säga.
Mm, absolut, och det här är ju faktiskt en grej som alltså jag tycker är väldigt nyttigt. Alltså vi ska försöka vara så kloka som vi bara kan
ett
idag.
Ett klokt avsnitt.
Ja, precis.
I tanken i alla fall. Det kanske bara blir pretentiöst, jag vet inte.
Så att när vi förmodligen är väl så.
Antagligen väldigt pretentiöst.
Absolut. Nej, men alltså tanken att som vi kom överens med när vi sa att vi skulle skapa det avsnittet var att vi skulle försöka komma fram med de tips och tricks vi själva hade velat höra för 5 år sedan.
Mm. Eller som vi gick in i en tidskapsel och åkte tillbaka i tiden till oss själva.
Mm.
Så vad hade vi velat veta då?
Mm.
Förutom att man skulle gå lång Tesla och Amazon typ.
Det hade varit trevligt.
Det hade varit nice.
Trevligt. Men alltså,
eller Evolution för
det. Det hade varit så goda pengar, va? Mm. Men nej, men det är ju lite varierande då på när man började investera i så. Men jag och Timmy, vi är ju exakt samma ålder, så att det blir ungefär samma period när både du och jag började investera. Så att kontenta var att det ska vara något form av
informativt kan vi säga.
Mm, precis. Tips and tricks.
Tips and tricks, ner på knop. Lite enklare. Det är sånt här som... ja, om du har någon kompis som skulle vilja börja investera så kanske du kan skicka till dem. Eller kanske en bra repetition även för en lite mer erfarna.
Mm.
Men det här, vi riktar oss framförallt till unga aktiesparare.
Mm.
Så idag ska vi verkligen försöka att anamma det här fokuset.
Med mycket konkret exempel också, tanken.
Mm.
Så att vi ska försöka knyta an till verkligheten.
Gött, men då rullar vi igång. Mm.
Okej, nummer 1. Min favorit, köpa.
Ja, alltså ofta när man kommer igång så är det så ofta att man vågar inte.
Mm.
Det känns som det är vanligt förekommande att ja, men det är för svårt. Aktier är komplicerat och man är för dålig liksom.
Mm. Och detta tipset fick vi egentligen av en av våra före detta gäster, Joakim Dahl på JP Bullhound, som är väldigt, väldigt bra förvaltare och investerare.
Han var duktig.
Mm,
och lärorikt.
Ja, absolut. Och det är egentligen ett tips som jag har haft med mig länge liksom. Och det är ju det här, bästa sättet att börja med aktier, det är att köpa aktier. För att det är så extremt mycket enklare för dig att ta tiden och förstå vad händer med mina pengar. Liksom, det är jättesvårt att hålla uppe motivationen om du så här paper trader, det vill säga handlar alltså fiktionellt, alltså du handlar inte egentligen utan du bara försöker handla, alltså tänker din att du handlar
skugghandel eller någonting.
Precis, precis.
Det finns något ord för det, men
ja, paper trade brukar man säga.
På svenska tänkte jag, men kör okay.
på. Nej, men så du brukar säga att du får liksom incitament att hänga med, att följa aktien, vad är det som händer med mitt innehav, med mina pengar, för att det helt enkelt är dina pengar. Så att därför är tipset köpa.
Mm. Om detta sagt så får vi förtydliga att du kan, om du kanske har lite gåvor eller något arv eller någonting, så kanske du inte börjar med det. Man kan börja lite smått liksom.
Självklart.
Såklart, för att sedan kunna avancera när man väl känner sig mer trygg.
Precis.
Det ska... Men det som är fördelen här med att man börjar liksom, och köpa direkt liksom, det är ju att man får tid. Och tid är ju väldigt viktigt inom aktier liksom, för att liksom, ränta på ränta är ju en otrolig kraft.
Det är ju faktiskt fantastiskt del, och det är ju en av mina favorittips också, det här liksom längdaspekten. Och det kommer egentligen vidare till tips nummer två. Det är att försök att vara långsiktig. Och med det sagt så, alltså du ska bara investera sådana pengar som A, du, beroende på hur du investerar, men också har råd att förlora till viss mån. Alltså det är, alla investeringar innebär en viss risk. Men det är klart att du ska inte planera för att förlora allt. Men du måste ha ändå det i anspråk. Så att horisonten på, som du investerar i, är extremt viktig.
Det måste man nästan bestämma sig för innan man börjar investera.
Precis.
När ska jag ha pengarna? Det här är någonting som jag ska ha till pensionen. Är det någonting som jag ska ha till en lägenhet jag ska köpa inom 2 år? Eller vad vill jag med detta? Är det en resa?
Mm.
Vem vet. Men det är väldigt viktigt egentligen. Liksom, ponera att året är hösten 2019. Du ska precis köpa, ja, men jag ska nog köpa med lägenhet. Men sen tänker du att jag vill ha kvar mina pengar på börsen. Jag vill ju inte missa en avkastning. Och sen så börjar du leta. Tiden går lite. Och sen hittar du ett objekt. Och sen så ska du in i budprocessen. Så boom, kommer corona. Aktierna går ner 30% och du måste sälja även på botten för att kunna finansiera ett köp. Det vore ju bedrövligt.
Precis.
Eller ångest.
Så det är därför man måste alltid liksom fundera på när ska jag ha de här pengarna och så investera därefter. Alltså jag gillar ju att ha så långsiktiga mål som möjligt. Men
jag har inget slutmål alltså.
Nej.
Jag tänker ju 50 år, jag vet inte fan. Jag kommer nog aldrig sluta investera.
Jag hör dig.
Det är bara jag som är...
Och jag hör dig, och detta är väldigt roligt, för det ligger väldigt mycket i linje med min egna investeringsprofil. Som är, mitt mål är ju nu att aldrig sälja.
Video-investor.
Precis. Så att,
förutom med equity då.
Buy and hold på en helt ny nivå.
Jag menar Sobi, förlåt.
Så att, och vi får se hur det går. Men
en sak till också, den här långsiktigheten är ju att det man ska förstå att på sikt så går alltid börsen upp.
Alltid
genom tiderna.
Mm.
Det är bara att sitta. Alltså, många vill bli rika fort, men det handlar om att gneta. Alltså. Gnetet. Det är det som är viktigt egentligen. Man måste vara konsekvent i sitt sparande och aldrig sluta. Det är ju så man blir rik liksom.
Absolut.
Jag tror att i princip varje människa kan bli rik liksom, eller miljonär. Om man bara har långsiktig och orkar att spara konsekvent.
Ja, men jag hör dig och jag håller verkligen med dig. Och detta kommer ju in lite till tips nummer 3, vilket också är en extremt fundamental bit i min egna investeringsprocess och det jag hade absolut velat tipsa mig själv som ung.
Kan vi ta det här först eller?
Fondavgifter?
Ja.
Självklart kan vi göra det.
Jag tänkte så här att liksom, om man har, ja, nu tips nummer 3, det har jag med fondavgifter. Det är så att aktier är ju inte riktigt för alla, tror jag. Man måste ha ett visst intresse. Sen tror jag att alla kan få det om man kan hitta intresse på olika sätt. Men vet, om man känner att man inte har den tiden, den energin och så vidare, så tycker jag inte att det är fel att investera i fonder och så. Utan det är ofta rätt för många. Sen kan man ju, jag tycker det är bra om man kanske kan sprida ut sig lite. Men personligen så har jag ju sålt mina fonder. Och det som man måste veta när man investerar i fonder är, och det som jag tror inte att många tänker på nog, är ju att fonder kommer med en avgift, en förvaltningsavgift. Och den här avgiften kan påverka din avkastning otroligt mycket.
Det gör det.
Otroligt mycket. Och många alltså, går ju till sina banker och ber, men jag vill ha hjälp att placera mina pengar. Och vad gör bankerna då?
De investerar i deras egna produkter.
De får in dig i dina produkter. De säger så här, men vi har det här för en viss typ av risk och så vidare. Och sen så tar de 1,5% eller någonting. Och de här procentenheterna är otroligt viktiga. På lång sikt. Och det som är faktum är ju att det finns ju massvis med studier som visar på att aktiv förvaltning väldigt sällan är bättre än passiv förvaltning.
Absolut.
Och passiv förvaltning, det är ju alltså typ en indexnära fond som kostar typ 0,1%. Så vi har lite räkneexempel jag tog. Ponera här, du får scrolla ner. Ponera här då att du börjar med 50 000 kronor startkapital. Inte en helt orimlig siffra att börja med kanske. Du månadssparar, säg 3000 kronor per år. Du lyckas att spara in pengar genom att äta matlåda och kanske inte göra allt det där dyra saker som man skulle kunna göra. Och sedan så gör du det här i 20 år. En vanlig avkastningssiffra man snackar om är ju ungefär 10% kanske. 8-10%. Vi säger 10%. Om vi har då en person som inte kollar upp sina avgifter på sina fonder och kanske väljer att ha de här dyra fonderna, då kan det skilja sig stort. Här i mitt exempel här, med 20 år, 50 000 kronor och 10 000 kronor per månad, så kunde man få 2,5 miljoner kronor ungefär.
Det är gött.
Ja, det är gött alltså. Och det är inte orimligt. Men bara med en procentenhet skillnad så blev det ungefär 2,2. Det blev alltså 300 000 kronor skillnad bara på en procentenhet av avkastning som det här äts upp liksom. Och det vi kommer till här egentligen är bara att kolla upp vad mycket du betalar.
Mm.
Jätteviktigt.
Och då frågar jag dig, vad är en bra fondförvaltaravgift? Ska jag säga,
oj vad svårt.
Men det ska jag säga ligger under 1%.
Ja, men det finns inte så många som är så billiga.
Nej.
Men jag hade köpt indexnära.
Mm. Absolut. Antagligen. Jag hörde.
Och en till sak som jag har sett att många fonder börjat göra senaste och som jag börjar bli lite frustrerad på. Jag kommer att ranta lite. Men det är de här hållbarhetsfonderna. Ni kanske undrar att man ser ju jämt här ESG. Ja, men vi kör ESG-fonder, vi är hållbara och så vidare. Och det som är intressant med här är att, och varför bankerna pushar för det här, det är att det är ju högre förvaltningsavgifter på ESG-fonderna. De tar ju 0,1-0,2% mer. Och de pushar på det här, för de säljer en produkt. Det är ju det som gynnas av den här. Och det som är så intressant är att det är inte ens så stor skillnad på vanliga fonder och den liksom hållbara fonderna. Så bara, ja, men vi satsar på företag som ska förändra världen. Ja, men det är samma företag som är med i den andra fonden. Fast ni bara vinklar på ett visst sätt.
Du hade ett väldigt roligt exempel, vet jag. Det med OMX30.
Ja, du tänker på den indexnära ESG-fonden. Precis. Ja, de tog OMX30 och tog bort Evolution och Switch Match. Typ. Ja.
Så hållbart.
Så hållbart. Ja. Nej, men gå upp i dokumentet så ska jag visa. Jag exempelvis, nu inte jag shoutouta eller ranta på någon. Gå ner kanske då. Nu vet inte jag var så personlig mot Swedbank. Men jag har ju varit och kikat lite på en viss hållbar fond. Swedbank Robur Humana fond. Som är en vanlig fond. Och det här är ingenting mot dem specifikt. Men om vi kollar på deras 10 största innehav. Så har de 1. Hexagon. 6,8%. 2. Volvo. Jag tycker inte det låter hållbart. Atlas Copco. Och sen kommer Nibe. Vilket visserligen har fått en ESG stämpel. Mm. Men sen kommer så här SBB. ABB, SCT, AstraZeneca, Ericsson, Nordea. Alltså jag tycker inte att det är något särskilt hållbarhetsfokus på den.
Nej,
förstår du vad jag menar?
Jag hör det, absolut.
Och sen så kan de hänga det här för någon extra procentenhet liksom.
Ja, och det blev ju hur mycket pengar som helst i skillnad.
Ja, det blir stor skillnad. Och desto längre tidshorisont och desto längre mer pengar, desto svårare blir det. Ja, skitsamma. Det är lite en snabb sånt. Men i alla fall, kolla upp vad ni betalar. Mm. Jätteviktigt.
Mm.
Det önskar jag att jag visste innan. Jag började ju som alla andra. Jag var tidig liksom. Jag typ 14 pass någonting. Bara gick till banken och sa att jag vill investera detta liksom. Då fick jag det sånt där. Det borde jag inte gjort.
Nej, jag hör dig. Och vi har faktiskt en liten grej på jobbet där vi ska försöka. Jag och mina kollegor brukar se vem som kan ta fram den mest komplicerade bankprodukten. Så vi har lite sånt konstant liksom, lite tävling. Och oj, så kan man producera. Och det finns riktigt komplicerade bankprodukter alltså, som är typ så här, ja, men det här indexet slår, om den här fonden slår det här indexet med så här många procentenheter över den här tidsperioden, så går den upp, och om den inte gör det så stannar den kvar, och så faktiskt
vidare. Okej, intressant. Ja, det var ett tips i alla fall.
Mm. Vidare så kan vi faktiskt, detta är väldigt starkt sammankopplat med tips nummer 4, vilket också är min favorit. Förstå vad du köper.
Och det är väldigt viktigt.
Det är så sjukt svårt att verkligen förstå vad du köper. Jag har ju varit inne och nosat på det här tidigare.
Vi nämner ofta.
Ja, absolut.
Så vad gott investeringar snackar vi om igen.
Conviction rate.
Ja.
Och verkligen, ja, men gotta ner dig. Och du måste liksom förstå så här, liksom, vilka är dina kunder? när kommer de handla produkterna, när kommer de inte handla produkterna, och så hur detta kommer att translatas till bolagets lönsamhet. Så att du kommer, då får du helt plötsligt en best case scenario och du får en worst case scenario, och du får liksom själv en uppfattning om hur bra det kan bli eller hur dåligt det kan bli. Och jag har ett väldigt bra exempel på ett bolag där jag inte förstod vad som hände, och det är nog inte så många som förstår det. Det är Angler Gaming.
Ja, just det, en klassiker.
Ja, och det är ju alltså det är en, det har varit ett väldigt extremt lönsamt bolag. Jag tror nu handlas det till PE5 liksom, så att det
är ju, så billigt.
Ja, det är så billigt. Men problemet med bolaget är att det är liksom, det är en black box,
en svart låda.
Ja. De har extremt lite och extremt dålig kommunikation med aktiemarknaden. Och det är väl egentligen kanske för att de investerar väl i lite så, det är lite halvshady grejer tror jag, om man ska vara helt ärlig.
Ja, de har såna gråa, alltså du kan ju förklara att det är ett bettingbolag liksom.
Ja, precis. Det är ett investmentbolag som investerar i,
ett investmentbolag som investerar i vissa varumärken och betting liksom.
Jag tror
de är inte Ninja Casino.
Säkert.
Något sånt.
Ja.
Men de har ju en del så här, det anses vara lite fula intäkter helt enkelt. De har det så här gråa marknaden, typ så här, kanske Turkiet och så här Balkanländer och sånt liksom. Precis. Så de vill ju inte redovisa allting av vissa skäl.
Så att, och där tog jag en lite större smäll och sitter kvar i fortfarande. Så att, men jag kan bara berätta det att jag fattade inte vad de gjorde och köpte för att de har haft en vinsttillväxt, de såg helt otroligt ut. Och sen så levererade de dåligt på rapport och då gick det ner. Och jag kan inte säga att jag vill köpa mer för att jag vet inte vad som händer. Liksom, jag kan inte säga att det är billigare nu. Det kanske ska ha det värdet jag har nu. Medan jag handlade tidigare till ett högre värde. Så att förstå vad ni köper. Och detta tipset fick jag egentligen när jag lyssnade på en föreläsning med Henrik Persson Ekdal. Som är en väldigt, väldigt känd investerare om ni inte känner till honom. Han är ju en av Sveriges mest förmögna människor idag tror jag. Han lärde sig detta från IT-bubblan. Då han hade sparat upp till 2 miljoner i eget kapital och så investerade han det och det gick ner till 200 000 på en väldigt kort period.
Nej, det hade gjort ont för mig alltså.
Ja, så att 2 miljoner till 200 000 väldigt snabbt. Inte så roligt. Och efter det så sa han, där födde jag, eller där kom min nuvarande investeringsstrategi, och det är ju då förstå vad du köper.
Kanske en bra läxa. Det kanske är en värd läxa för 1,8 miljoner kronor. Jag vet inte. Nej, men det som är viktigt också, ni vill tillägga här, är ju att om du inte vet vad du köper, om du köper för att din kompis berättar om det här, den här finansprofilen är duktig, han köpte detta liksom. När det kommer en nyhet om bolaget och du inte liksom kan sätta det i perspektiv till företaget bakom aktien liksom, och kan försöka analysera detta. Om vi säger att det är en dålig nyhet exempelvis. Vet du då, du måste kunna vara bekväm nog med investering och veta ifall du ska sälja. Är det sånt påverkande event eller är det ett icke-event liksom? Så man måste kunna veta vad det är som händer och men när man ska sälja exempelvis. Ett klassiskt exempel. Ilija Batljan blev ju, om ni minns det, han blev ju arresterad och häktad i SPB.
Ja.
Och kursen slaktades ju 40% på typ en timme, två timmar någonting. Och det som är intressant då att min kompis Felix, han älskar SPB liksom. Han liksom började tänka på detta. Och så tänkte jag, Ilija Batljan är arresterad, är vd liksom. Och det är en väldigt viktig del av ledningen. Kursen har slaktats helt. Men, så jag tror att han gick iväg till ett av SPBs, en av deras fastigheter liksom. Och bara, fan, byggnaden är kvar alltså. Värdet på fastigheterna i intakta.
Mm-hmm.
Att han åker, visserligen så påverkar nu påverkar för att ta i framtid, men fastigheterna är kvar. Och det är ett sånt exempel, så här, då vet han att då är det här ett köpläge. Här ska man absolut inte sälja.
Mm.
Ett sånt exempel. Men alltså, om man inte hade koll, bara kursen går ner 40%, ska jag sälja? Det kanske går ner 40% till, liksom. Exempel.
Det finns som en känd investerare, tryck in allt, bara.
Nej,
jag vill inte hänga ut någon med namn. Men fantastiskt tips.
Ja. Vad har vi mer då?
Det är ju conviction raten där. Och det här är ju, det är lite trevligt för alla de här tipsen hänger ihop på ett väldigt fint sätt. Du var inne lite på det där som är nästa tips, tips nummer 5 blir det. Och det är egentligen informationskanaler. Och det är, som du säger, lyssna inte bara på dina kompisar och liksom våga ifrågasätt. Alltså, bara för att någon säger att det är bra betyder inte att det är bra. Och du måste alltid ställa dig själv frågan, varför berättar den här personen det här för mig? Som de här Facebook-grupperna som håsar aktier höger och vänster. Nu är det inte bara så att det inte bara är dåliga rekommendationer på sådana typer av ställen. Men det är ofta de sprider information om ett visst bolag för att nyttja dem själva. Och det måste man ta i anspråk. Och ta gärna, liksom, försök använda er av så mycket olika informationskällor som möjligt när ni kollar på ett bolag. Så att ni hämtar information från lite olika. För att, så vi tycker ju analyser är ju väldigt bra. Men det kan ju också vara lite sämre. Då det finns liksom uppdragsanalyser. Och det är ju egentligen då bara analyser som bolagen har köpt. Och de här är ju ofta egentligen lite vinklade. För att analyshusen får ju då lite incitament att vinkla de här till ett lite mer positiv aspekt jämfört med kanske det här objektiva som de kanske ska ha. Mm. Så att,
och sen får man tänka så här, analytiker, de sätter ju ofta köp en sälj liksom. Det är väldigt sällan som man sätter sälj. Det är ju lite mer vågat, de måste verkligen gå mot strömmen. Och många av dem gynnas ju av typ så här courtage och sånt liksom, eller av att få vara med i någon företagstransaktion och så vidare. Så det finns ofta många bulliga liksom analyser.
Absolut.
Nej, men som, det som är bra också, när man börjar med investera så kollar man mycket bara på Placera forumen och Avanza och Nordnets plattformar liksom. Och det jag måste veta är ju att det är väldigt begränsad informationskanal. Typ, jag sitter och skriver där bland annat liksom. Men vi plockar inte upp allting såklart. Och vi, speciellt bland små bolag, så det finns ju inte nog med resurser för allting liksom. Så, och det kan komma någonting superlitet, men man kan vara väldigt innovativ med sina informationskällor. Man kan ju kolla på vdn på Facebook liksom, eller på LinkedIn exempelvis, eller
jag har en god vän som brukar ofta vara i kontakt med vdn direkt.
Ja, men det är jättebra tips. Han, som är bra.
Han investerar inte i någonting där han inte får tag i vd:n eller person i bolaget.
Då måste han ha väldigt små investeringar då. Småbolag.
Småbolag, ja.
Nej, men, men det är jättebra sak du säger, för ledningen är viktig.
Mm.
Och det är informationskanal i sig liksom. Mm. Men ta kontakt med vd:n.
Mm. Jäkligt ballt.
Alltså, mejla. Säg tjena, jag hade velat jag är en investerare och skulle vilja ha en vara med på en företagspresentation. Eller mejla och fråga, och då är det bra om du har läst på lite liksom. Mejla och fråga lite frågor. Ja, men vad bygger ni ett antagande på att ni har guidat för 250 miljoner kronor i omsättning 2025? Mm. Exempelvis. Och så kanske någon kommer förklara sina antaganden. Jätteinformativt, jättebra.
Mm.
Kan man förstå mycket mer. Det är kanon. Och sen även kolla upp lite så här om olika källor, affärsvärden, DI, MarketWatch, CNBC, det finns massa olika gratiskällor liksom. Reuters och Bloomberg News, egna. Finanstwitter är ju mitt privata tips, som jag tycker verkligen, jag tror jag nämner ganska ofta, men det är mycket vass folk där liksom.
Absolut.
Följer man ett människor, så dels så delar de med sig av sin analys och sin analysprocess, men dels så får du lära dig alltså hur man ska se på ett bolag.
Mm.
Men jag tycker det är kanon.
Men det finns ju folk som levererar analyser på bolag som är längre sett per sida till sida än vad bolagens årsrapporter är. Alltså det finns ju helt sjuka analyser.
Ja, fan, nu var ett annat aktieentreprenören, han gjorde de var Pexip eller Plaid.
Ja,
sen var otroligt lång, mycket information.
Plaid tror jag det finns en sån 80-90 siders analys.
Mm.
Så att stor shoutout till
dem.
Ja,
det är roligt. Och en till det här med informationskanaler är ju att investerarsamtal, conference calls som de kallar det. Och vi pluggar ju ofta quarter, och det, precis, är ju inte utan anledning liksom, och det är inget betalt samarbete för övrigt. Men det är väldigt bra att speciellt lyssna på Q&A-delen.
Amen.
Och hör vad frågar analytiken efter.
Mm.
Och vill de veta? Ofta vill ju de veta det mest relevanta.
Mm. Och framförallt ställer de lökiga frågor ofta, eller de försöker ställa lite svettigare frågor.
Mm.
Så att, jag håller helt med dig. Alltså, så just frågestunden är riktigt bra faktiskt.
Mm. Och sen en till sak, det här med även kontakta en ledning. Men du kan även kontakta folk på LinkedIn liksom, som är insatta i branschen.
Mm.
Det måste ju inte vara någon som är direkt med i bolaget. Utan det kan ju vara någon. En rolig grej man kan göra är ju gå till en konkurrent. fråga. Vad tycker ni om det här andra bolaget? Så får man ju höra allt nästan.
Absolut, det är en väldigt bra tanke.
Eller någon före detta, någon före detta anställd, exempelvis.
Om du är riktigt duktig kan du även fråga kunderna.
Göra en
kundundersökning.
Oj, en kundundersökning.
Men du kan ju typ göra det själv, Matt, ja. Om du är riktigt duktig.
Ja, det kan man göra.
Och framförallt prova produkterna själv.
Ja, lynchning, jättebra.
Ja. Så att,
ja, det önskar jag, önskar i alla fall att jag visste mer om det i alla fall. När jag hade börjat investera.
Alla de här tipsen har jag gett till mig själv. Men ska vi gå vidare till den sista. Och det är ju egentligen utdelning och direktavkastning.
Ja, en klassisk grej som man, när man börjar investera, kommer in i en liten fälla, skulle jag vilja säga. Jag minns i början på Avanza, man kollar, ja men dagens förlorare, de har ju sådana flika liksom, dagens vinnare. Vissa är ju sådana som bara, men man köper dagens förlorare dagen efter och så hoppas man går upp liksom och likviderar. Men, och sen finns det en till flik som kallas direktavkastning. Och det är en klassiker, man tänker, åh men vad fan, det här bolaget har ju 20% direktavkastning. Då kommer jag ju få 20%.
Lucra Diamond, hallå.
Lucra Diamond, ja.
Lucra, ja, de hittade ju typ världens största diamanter då, för några år sedan. Ja. Och så hade de typ direktavkastning på 20%, tror jag.
Jo, men det man ska förstå med det här, med de här direktavkastningarna, är ju liksom utdelningen är ju redan inräknad i aktiekursen. Om du går och köper ett bolag, det gjorde jag en gång, tror jag gjorde. Jag köpte ett bolag dagen innan utdelningen liksom. Men det som är grejen är att de pengarna du får in på kontot sen, aktiekursen går ner lika mycket.
Ja.
Så du går ju netto noll.
Mm.
Och så som det fungerar är ju att ponera att du har ett bolag som är värt, men säg 100 miljarder kronor. De kanske har 80 miljarder kronor i tillgångar. Och sen, i övriga tillgångar. Och sen så har de 20 miljarder kronor i kassan. Och då får vi ett totalt bolagsvärde på 100 miljarder kronor. Säg då att nu ska de göra en utdelning. De ska dela ut 10 miljarder kronor av de 20.
Mm.
Då går ju bolagets värde då från, alltså då ger ju de här 10 miljarder kronor till aktieägarna.
Mm.
Från början hade du ett bolagsvärde som var värt 100 miljarder kronor och så hade du ett aktiepris för en viss som motsvarade det liksom. Och sen om de tar ut 10 miljarder kronor ur bolaget, så bara det blir bara en överföring till aktieägarna. Det har inte skapat sånt värde egentligen.
Absolut.
Utan det är bara att det har gått från företagets ficka till din ficka liksom.
Mm.
Men då måste man också tänka på att nu är ju företaget värt mindre. Nu är det ju bara värt 90 miljarder kronor.
Mm.
Medan aktieägarna får 10 miljarder kronor till fickan liksom. Så det är ju lite intressant. Och sen en grej också som jag tänkte på, eller som jag lärde mig när man läste mer finans och sånt, är ju att utdelningen är ju inte alltid bra.
Nej.
Det som en utdelning i princip innebär är ju att företaget hittar inte andra projekt.
Precis.
Inuti bolaget som är värt att investera i, och så kan man ge mer avkastning än att dela ut dem. Det är exakt det innebär. Allra helst vill jag kollar ju inte ens på utdelningen liksom.
Nej.
Det är ju mycket bättre om ett bolag har en internal rate of return, en IRR, på typ, säg 15% då. Om de får tillbaka 15% av allting de investerar, så är det ju mycket bättre ifall de fortsätter att återinvestera sina kassaflöden än att vi delar ut 50% av vår vinst. Om man tänker långsiktigt så är det bara dåligt för mig som är privatperson att de ska dela ut pengar till mig när jag liksom, kan få 15% om de fortsätter investera. Så ja, utdelning är bra, men det har sina begränsningar också.
Absolut.
Och sen en vanlig grej också är att egentligen så är faktiskt aktieåterköp bättre.
Det tycker jag är väldigt bra.
I USA har de ju en stark tradition om aktieåterköp liksom. Den snackar man jämt om stock buybacks.
Sverige är inte det vanligt.
Det finns, men det är inte lika vanligt faktiskt. Det håller jag med om. Aktieåterköp, då är det bara att företaget använder sin kassa för att återköpa aktier, ofta på marknaden liksom. Och då blir varje aktie värd mer. Men det man slipper är ju att ponera att du får en utdelning och sen så vill du köpa mer aktiebolag liksom för att förstärka din ränta på ränta för kommande år.
Ja,
det blir ju bara ett steg till liksom. Än att om de bara köper tillbaka från sina egna. Så blir det courtage också. Så,
Du skippar hela transaktionskostnadsbiten.
Exakt, ja.
Men, och sen så också, håll koll på avstämningsdagen när det gäller utdelningar. Det är lite sånt hett tips.
Just det finns många olika alltså namn och avskiljningsdag och ex-utdelning och sånt. Ja, man måste hålla tungan rätt i mun.
Precis, precis. Så att, men det var väl det egentligen.
Lite kortare så.
Trevligt, lite ja. Måndagsavsnitt. Men ja. Veckans våld då, Tim.
Oj, du ställer inte mig. Liten het potatis. Men ja, det har ju börjat komma lite mer IPO senaste. Nyligen hade vi Kjell & Company.
Amen.
Den drog ju typ 20%.
Den gick upp i, den släpptes, noteras idag.
När vi spelade in i alla fall. På den torsdagen. Och jag ser, ja, det börjar bli lite mer hetare igen med börsintroduceringar.
Så har vi ju då CTEC.
Ja, CTEC kommer snart till börsen. Och de är ju verksamma inom bilbatteriladdare. Ett väldigt hett
område.
Kolla Zaptec. Kolla Garo. Kolla ChargePoint i USA vill jag säga. Eller Blink kanske man heter. Blink Charge, något sånt. Det finns massa sådana här bolag som är verksamma i den här nischen. Och alltså dels, alltså ESG-förvaltare älskar detta. Även privatpersoner älskar detta. Och Latour, det investmentbolaget, de är ju väldigt duktiga på att titta på investeringar. De har ju tagit en fet stek i det bolaget inför IPO. Jag tror de har tagit 30% av bolaget.
Åh, härligt.
Och min volley, min take är att det här kommer bli övertecknat.
Jag tror det, jag hör det. Det har gått fantastiskt bra. Kolla Garo senaste. Nu har jag en liten bevakningspost i Garo, vill jag tillägga. Så att jag vet det.
Disclaimer.
Ja, men Garo har gått upp nästan 100% sen på typ en månad.
Ja. Och Garo är ju sjukt dyrt. Alltså. Kollar man, om man värderar deras bilbatteridel så har den ju ett värdering på vad är det, 50 gånger ebit. Det kanske har gått ner nu. 50 gånger rörelseresultatet. Och kollar man på Zaptec också liknande siffror. Liksom. Så det är dyrt. Men så kan det vara. Håll ögonen öppna.
Jättet. Jag har provat CTX-laddare själv och de är skitbra.
Ja, jag kommer nog teckna antagligen.
Ska jag göra
det? En liten kortsiktig, kortsiktig spek. Sen vill jag tillägga så här att min take på laddstolpsindustrin är ju att de kommer att bli en commodity. Laddstolpar är en väldigt homogen produkt. Det är svårt att differentiera produkten, tycker jag. Sen är inte jag expert för laddstolpar i och för sig. Men jag tror att det är svårt att differentiera produkten från konkurrenterna. Det leder till prispress inom branschen. Och personligen så är det ingenting som jag vill äga på längre sikt.
Bra take alltså.
Men en kortsiktig spekulation kommer jag att ta i alla fall. Men med detta sagt så vill jag säga så här att allt som sägs i den här podden är ingen finansiell rådgivning. Och alla investeringar kan förknippas med risk.
Nej, det var fantastiskt sagt. Det var exakt det jag tänkte på.
Ja, jag vet, jag har lärt mig att man måste varna.
Nej, men så vi hoppas att det här avsnittet har funnit er väl till hands och att ni har lärt er någonting nytt idag.
Eller repeterat bra lärdomar. Och har ni någon som ni känner är ny på börsen som kanske vill ha lite vägledning, dela avsnittet till dem.
Det är jättebra.
Tycker jag.
Det tycker jag absolut. Och sen är det ju som sagt då, som jag sa i början, vi har en aktiefika idag när det här avsnittet släpps, vilket blir den 20 september i Göteborg. Le Pen, in och kika på Facebook och UAs hemsida. Det är, behöver inte vara UA-medlem, det är bara att dyka upp. Det vore jättekul att ha så många
av våra lyssnare som kommer från Göteborg och som är UA-aktiva.
Får vi se helt enkelt.
Vi får se. Tänk, det vore kul ifall vi som, har sett den när Stephen Hawking bjöd in framtida resenärer liksom.
Nej.
Tidsresenärer till en fest liksom. Men han sa det inte först efteråt. Jag tänker så liknande. Så bara, vi bara har haft event i Göteborg och så säger vi det bara i podden. Och så får vi se om någon kommer.
Det har varit så sjukt roligt. Så är det du och jag. Och så dyker vår redigerare upp Linus också. Så blir hugget som helst.
Ja, det var någonting. Men tack för att ni har lyssnat.
Vi önskar er en fantastisk fortsatt vecka.
Ja, verkligen. Från botten av mitt hjärta.
Precis. Och er som sagt, vi har börjat få lite mer mail som kommer in.
Jättekul.
Men, ja, så att stor shoutout till er som mailar oss.
Ja, vi kan ju tillägga det. Det var ju några som frågade om den här Chrysalis. Och hur man beställer det. Och jag kom på att jag var lite snabb.
Beställer.
Ja, men du får ju beställa, köpa aktier liksom. Ja, men okay, jag var lite snabb, jag sa att det är telefonorder som gäller ifall du har någon vanlig bank liksom. Och med telefonorder innebär det att du helt enkelt måste ringa en mäklare. Och jag tycker det är lite kul faktiskt. Men också därför som det kostar lite mer, det är för att du måste ringa mäklaren. Så det man gör, jag tänker, det är att det finns ett sånt nummer på varje, hos alla, vad säger, bankernas hemsidor. Och sen så blir du, vill du koppla till en mäklare och så säger de, frågar de, ah, men vad var ditt ärende liksom? Och så säger de, ah, men jag vill köpa X på den här X-marknaden. Och så säger de, ah, men den står i den här kursen, hur många vill ha exempelvis. Så lite så fungerar det. Det borde varit förtydligat. Men, och så kostar det lite courtage då. Men...
Det finns prislistor online på vår Nordnet Avanza.
Ja, att, alla andra banker också.
Ja, det kostar typ 200-250 spänn som minimumpris. Och så uppåt typ. Ja.
Återigen, ingen analys.
Så är det, korrekt.
Men kul, om man vill kontakta oss, ja, vart gör man det då?
På vår Gmail, nantingomaktier@gmail.com.
Det är som någonting om aktier fast utan ett O.
Fantastiskt typ, ja. Och sen så följ oss jättegärna på vår Instagram, nantingomaktier. Så att, och vi hoppas att vi hör mer från er. Ja, ha det gott!
Ha det gott, hej!